Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Och hon sa ju det också, den huvudbarnmorskan, när hon kom in till mig sen dagen efter. Då sa hon ju att det var som att vara på ett feministiskt möte. Ja. Min förlossning. Att det var så här ett rum av systerskap liksom. Mm.
Välkommen ska just du vara till detta nya härliga avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och är du ny här så ska du veta att det här är Gravidpodden, där vi låter kvinnans berättelse stå i centrum. Där inget är för mycket, för lite, för pinigt, för skrämmande eller för tramsigt. Vi är bara vår berättelse rakt upp och ner utan skimrande filter. Med Vattnet går-podden kommer också Barnet går, där vi pratar om föräldraskap och barns utveckling. Det finns VG-ploggen som brukar funka som någon slags uppslagsverk för dig som är gravid. Och så finns det såklart sociala medier med Instagram, mammagruppen på Facebook och nyhetsbrevet. Ja, en hel värld av Vattnet går helt enkelt. Så välkommen till vår familj ska du vara. Nog om det och över till veckans gäst, eller ja, gäster ska vi säga. För nu blev vi plötsligt 3 stycken den här gången. Samtalsterapeuten Silla Holm känner ni säkert igen från podden Jag vill ha barn. Hon tog med sig sin kära vän Klara Herngren, som också varit gäst i podden tidigare, på besök till min trädgård för att prata om längtan efter barn och att göra det på egen hand. Vikten då av stark stöttning från de som är närmst. Och en otroligt vacker beskrivning av hur liv kan bli till blir det nu. Och jag är säker på att du kommer älska detta bubbliga och fina samtal. Över till min trädgård.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Varmt välkomna till min trädgård, hörni, ska ni vara. Jättekul att vi har två med oss den här gången.
Ja, men tack snälla.
Det är roligt att vara här. Det är skönt för mig att Klara följer med.
Skitkul. Mm. tycker jag. Ja. Och Klara, du har ju faktiskt gästat podden förut. Mm. Du var ju en av de absolut första gäster jag hade i den här podden.
Ja.
Och vill du lyssna på det avsnittet så letar du upp nummer 11 helt enkelt. Men du, Silla, nu är det ju faktiskt du som är huvudpersonen här i det här avsnittet. Vi börjar från början. Liksom, hur gick dina tankar kring det här med föräldraskapet?
Ja, alltså från början var det ju inte så att jag hade en sån där självklar barnlängtan som jag upplever att många har. Utan tvärtom var jag lite rädd för att skaffa barn. För jag ville inte föra vidare mina föräldrars mönster, kan man säga. Mm. Men sen så fick jag förmånen att vara bonusmamma i en relation när jag var strax över 30. Och då bara vände ju hela det där. Att jag skulle ju visst klara av att vara mamma. Och jag ville också det. Kände att det... Ja, visst var det. Ja. De var också små, 2 och 5 år gamla när jag träffade dem. Så då växte sig en barnlängtan lite långsamt och som ju sen blev starkare och starkare också med åldern. Mm. Och sen när jag väl pockade på jättemycket så levde jag i en annan relation med en man som hade 2 barn sedan innan. Och vi velade liksom fram och tillbaka hela tiden huruvida vi skulle skaffa barn ihop eller inte. Och sen landade jag i att jag fyllde 40 och kände jag kan inte vänta på det här längre. Så till slut får man väl säga, efter mycket om och men, bestämde jag mig för att jag skulle försöka bli mamma på egen hand. Och då trodde jag ju att det var det som var det kluriga, att bestämma mig för det. Och sen bara gjorde man det, trodde jag. Det här var innan det var lagligt i Sverige, plus att jag hade fyllt 40. Man måste ju vara under 40 för att få hjälp med assisterad befruktning i Sverige. Och man kunde inte göra det själv då. Så då åkte jag till Danmark, gjorde mycket research, gjorde min budget och tänkte 2 inseminationer ungefär kommer det väl ta, trodde jag.
Vad var dina liksom tveksamheter i det här?
Alltså mest rädsla för hur jag skulle klara det. Att det inte skulle gå helt enkelt att vara själv. Att jag inte skulle klara det rent praktiskt, att jag inte skulle klara det emotionellt och att jag skulle känna mig väldigt ensam och... Jag försökte också med massa olika konstellationer och frågade massa kompisar och hej och Klara var väldigt engagerad i olika typer av lösningar.
Men hallå, kunde inte Felix ställa upp kanske?
Jo, det var ett förslag faktiskt. Det var faktiskt det.
Ja, men jag tar åt mig faktiskt lite när vi pratar om det här. För vi har pratat om det efteråt, men jag tyckte ju verkligen också att Silla skulle göra det med någon annan.
Ja, Klara var... Det är ju så här med kompisar. Man har ju väldigt nära kompisar och så har man mer bekantskaper och sådär. När man håller på med sån här process så blir det väldigt tydligt vilka som vågar vara ärliga. Och Klara sa ju väldigt tydligt till mig att hon inte tyckte att jag skulle göra det själv. Att det inte liksom passade mig. Och det har du ju rätt i.
Ja, absolut inte längre. Men jag hade rätt i det då.
Som det var då så stämde ju det. Mm. Liksom, med att jag var väldigt, inte en hemmaperson. Och, liksom, det var jag väldigt rädd för att jag skulle bli låst till hemmet och sådär. Verkligen. Men mitt liv har ju liksom samtidigt som hela den här processen pågått också förändrats ganska mycket. Alltså jag har skolat om mig från att jobba med film och tv till att bli terapeut. Och med det medför att man blir lite mer osocial och har mer behov av återhämtning och vara hemma och sådär. Så att det, och vad som födde vad, oklart. Men just nu passar det ju mig jättebra. Och vara själv. Vi människor funkar ju så fint också att de beslut vi fattar liksom landar vi ju i, förr eller senare. Jag kunde ju ingenting om fertilitet och hade ingen aning om vilken risk jag tog genom att vänta så här länge. Och det är ju också därför jag har fortsatt att engagera mig i den här frågan och driver min podd och allt det där. Och den liksom allmänna, och nästa steg för mig är att engagera mig i fertilitetsfrågor i skolan och allt sådär. Så. Men jag trodde ju att det bara var att åka dit. Mm. Och så gjorde jag ganska rask takt 5 inseminationer, alltså varje ägglossning.
Aha.
Och blev ju inte gravid. Och då kom ju rekommendationen att vi måste gå över till IVF. Mm. Och det tyckte jag var otroligt stort. Det är så här, i efterhand är det nästan skrattretande. Med tanke på vad som hände sen. Men jag kände mig väldigt misslyckad. Och att det var väldigt... alltså jag var ju ganska peppad och så ändå, får man ju lov att säga. Men Men, ja, men det var liksom, varför måste jag göra det här som ingen annan måste göra? Liksom. Och då gjorde jag som jag har lärt mig i livet att det är bra att göra. Ta pauser. Så jag tog ett långt sommarlov. Mm. Hängde med Klara och hennes barn. Och försökte njuta av livet. Och sen när hösten kom så tog ju den där barnlängtan över. Och då var det inte så svårt att fatta det beslutet om att gå över på IVF. Så gjorde jag i väldigt rask takt 5 IVF-er. På 8 månader så här i efterhand känns det typ... Jag förstår inte hur det gick till riktigt.
Ja, men jag tänker på det där. Liksom, hur sjutton klarar kroppen så pass många liksom, ingrepp?
Alltså, så här i efterhand så klarar ju inte kroppen det. De liksom sviter, eller vad man ska säga, jag har med min kropp har ju snarare med den perioden att göra än graviditeten. Mm. Men de är ju företag som vill tjäna pengar. Så det pratas inte om det.
Vad kostar det att göra en IVF? IVF
alltså,
i Danmark?
Då kostade det väl typ 35 danska. Mm. Men sen så kan man ju köpa så här, 3 paket. Mm. Så jag köpte först en IVF och sen ett 3 paket och sen en IVF till. Så jag gjorde ju de där 5 då. Jag fick alltid ut mycket ägg. Men det var alltid få som blev befruktade. Så det blev alltid 1 eller 2 som då sattes in på dag 2. Som jag ju nu vet är mer eller mindre inte så lyckat liksom redan från början. Men jag förstod inte att jag var för gammal. Jag hade också ganska bra värden. Så att liksom, det som alla sa till mig hela tiden var att det här kommer gå så bra. Du behöver bara göra en gång till. Det här kommer gå så bra. Du behöver bara göra en gång till. Så efter de där 5... IVF-erna så sa min läkare i Danmark att nu måste du titta på nästa steg. Då menade ju de äggdonation. Fast jag då med den researchen jag hade börjat göra tänkte att nästa steg för mig var att åka till ett land där man kan göra gentester. PGS heter det då. PGTA heter det nu. Det är alltså att man gentestar embryona innan man sätter in dem. För att se om det finns kromosomavvikelser.
Var kan man göra det här någonstans då?
Alltså i princip alla länder utom Sverige, Danmark och de länder som är väldigt bra på att göra är till exempel Spanien och då Ryssland, dit jag ju sen hamnade. Men min plan var att åka till Spanien. Det finns också i massa andra länder, USA såklart också. Det bara kostar lite mer. Och jag såg liksom det här med gentesterna som ett nästa steg då. Egentligen är det inte det, utan att göra sådana tester är egentligen ett sätt att förbättra IVF-en. Det finns ju massa olika metoder hur man gör en IVF bättre. Mm. Alltså det finns till exempel något som heter ICSI, att man väljer ut en spermie och trycker in den i ägget. Mm. Och så finns det då de här gentesterna. Och anledningen till att det inte går att göra i Sverige, det är inte lagligt i Sverige, för att det är samma tekniker som att till exempel välja kön och sådär. Så därför etiskt sett så har man inte kommit dit längre i Sverige. Och nu finns det också en massa forskning som säger att det inte leder till fler graviditeter. Det man vet är att det leder till att bli gravid snabbare för varje enskild individ. Ja. Och om man hållit på ett tag så klart att det spelar roll. Och så säger man också, då min klinik i St. Petersburg säger att det är verksamt ungefär åldern 39-42. Så att om jag hade skippat Danmark och åkt direkt till min klinik i St. Petersburg så hade jag med all sannolikhet kunnat bli gravid med mina egna ägg med hjälp av den här tekniken.
Den här PGTA
som det heter nu, PGS.
För men jag fattar ändå inte riktigt det, för du fick ju inte ut så många ägg.
Jo, jag fick ju många ägg, men de blev inte, många blev inte befruktade.
Hade de kunnat bli det i Ryssland menar du?
Ja, så det jag hade behövt göra då är att jag hade behövt samla på mig ett... För man behöver ett embryounderlag för att kunna göra det här testandet. Så då hade jag behövt göra kanske ändå de där 5 IVF-erna. Och stimulerat då lite bättre än vad man gör i Danmark. Och sen fryst ner dem och testat de embryona som ändå blev bra. Man måste också odla embryona 5 dagar till så att det blir en blastocyst innan man kan gentesta. Och jag är en sån galen fertilitetsexpert numera. Men det som var då var att min läkare i Danmark sa ju då att dags att ta nästa steg. Och min läkare, och då rekommenderade de kliniken i St. Petersburg. För det här var innan det var tillåtet med dubbeldonation i Danmark. Mm. Och sen så sa min gynekolog här hemma i Stockholm samma sak. Jag tycker du ska kolla upp den här kliniken i St. Petersburg. Mm. För mig kändes det ju liksom alltså Ryssland var så mycket fördomar hade jag om det. Och det har väl ganska många. Men jag gick i alla fall efter mycket om och men på ett seminarium som den här kliniken hade. Och då lärde jag mig mer på den en och en halv timmen som då doktor Olga Saitev, som hon heter, hade, än vad jag hade gjort på det ett och ett halvt året, lite drygt, jag hade varit i Danmark. Så jag fick liksom ett förtroende för henne ändå. Men för mig att liksom välja bort mina egna ägg och välja en annan kvinnas ägg, det var helt otänkbart. Så att jag gjorde det som jag har varit så bra på, det vill säga jag tog ett ny paus. Så det här var ju liksom sommaren efter. Tog jag nytt sommarlov?
Ja.
Klara och jag diskuterade många olika alternativa lösningar. Men sen när jag kom tillbaks efter sommaren och så var jag då på ett nytt seminarium. I september 2017 är det här då. Och då var det som att alla bitar bara ramlade på plats. Jag hade också gjort ett ganska ordentligt sorgarbete under den sommaren. Och liksom öppna dörren till så här, hur kommer mitt liv se ut om det inte blir några barn?
Ja.
Vad kommer jag göra då? Så här, och då blir ju det först på något sätt avgrundsdjup sorg. Men sen blir det ändå så här, fast jag måste ju ta ansvar för det livet också. Och jag måste ta ansvar för att det ska bli ett gott och roligt liv. Så jag landade i så här superklassiskt att jag skulle jobba utomlands och jobba volontärt och resa mycket och de där grejerna. Och så hade jag en lång diskussion med mig själv om jag skulle fortsätta engagera mig i de barnen som jag hade nära mig eller inte. Och så här, och landade i att, eller om jag skulle bli så här crazy cat lady utan någon kontakt med några barn alls. Men landade ju i, jag liksom, har ju varit väldigt engagerad i Klaras barn och alla andra kompisars barn och mina syskonbarn och så här. Och då blev åka till Sankt Petersburg lite mer som en bonus och inte som ett nödvändigt ont som det var innan. Så att då hamnade jag ändå i ett läge att jag vågade ta det beslutet. Ja, men så bestämde jag mig för att åka dit, valde den här kvinnan då som skulle, vars ägg jag skulle få och mannen vars sperm jag skulle få.
Men hur
och,
väljer man det egentligen?
Ja, det är ju galet. Hela processen med att välja spermadonator var ju redan från början i Danmark och då blev det så här för mig att jag... först tänkte jag ju att man vill veta så mycket som det bara går. För man tänker ju... Eller som vi diskuterade var så här, om jag skulle gå ut och... För alla säger så här, varför går du inte bara ut på krogen och ta någon? Skulle man göra det, vilket jag aldrig skulle göra, men skulle man göra det skulle man ju tänka jättemycket på vem det var. Man skulle inte ta vem som helst. Så min ingång till en spermiedonation var ju att jag ville veta allt och välja allt och så. Men sen när jag var där på min konsultation i Danmark så blev det så tydligt för mig att en man eller en kille eller en pappa är ju inte alls samma sak som en donator. En donator är ju någonting medicinskt på samma sätt som man får en blodtransfusion eller en njurtransplantation eller något sånt. Så att då blev det väldigt tydligt för mig att jag inte ville veta och inte välja. Men sen har man ändå några hang-ups och i mitt fall var det längd. Eftersom jag själv är ganska lång. Så att jag körde varje gång i Danmark random. Alltså kliniken fick välja med önskemål om lång. Och så fick man ju efter varje försök veta då så här. Ja, idag var det en lång fyra med blant hår, blå ögon. Danskarna är ju väldigt roliga liksom. Så det var liksom, någon blond hit och dit och någon mörkhår hit och dit. Så, här. Men, så att under de där 10 försöken där så tappade jag ju liksom lite. Det var ingen svår process det där med spermidonatorn som det ju var från början. Taskig fågel här nu. Men sen när jag då bytte till Sankt Petersburg så där har de en annan filosofi som är att man ska ha gjort valet själv för att det underlättar för hur man sen förhåller sig. Och det tyckte jag var konstigt då. Jag förstår det verkligen nu och är jätteglad för att det är så. Så att äggdonatorerna är, som det heter, stängda. Alltså varken jag eller min dotter kan någonsin få reda på vem det är. Som jag tyckte var ett jätteproblem innan. Nu tycker jag det är superbra att det är så. Men därför valde jag en dansk spermadonator. Så det är en rysk äggdonator och en dansk spermadonator. För att spermadonationen då är öppen. Så om hon vill när hon fyller 18 ta reda på vem han är. Han är ju då från European Sperm Bank.
Men vet du vem han är?
Nej, jag vet ju inte vem han är som person. Nej. Det kan jag inte få reda på heller. Men det som är med kliniken i St. Petersburg är då att man får så kallad extended donor profile. Så jag har ju en PDF-fil på typ 16 sidor med massa information
ja.
Om både äggdonatorn och spermadonatorn.
Ja, för där kan man väl se allt från typ ögonfärg till intressen och allt möjligt.
Ja, det är ganska mycket konstiga saker. Dels är ju alla de där hur de ser ut och sen vad de jobbar med, vad man får utbildning. Och sen är det ganska långt bakåt historik i familjen. Mm. Om de har dött av sjukdomar eller inte och sådär. Och sen är det någon form av intelligenstest på båda som jag inte ens har tittat på.
Ja.
Och sen är det på mannen så är det ett utlåtande från den danska spermabankspersonalen som är väldigt roligt. Alltså, jag har inte sett så många sådana där, men jag har ju varit med och hjälpt några andra och då står det ju väldigt ofta så här, ganska jurist beskrivet. Så här. Pelle är glad när han kommer in, han har normalt avstånd mellan öronen och näsan är lite stor, jättekonstigt. Men jag valde då efter att jag ville att hon skulle vara så lik mig som möjligt, alltså utseendemässigt och längd och allt det där.
Mm.
Ögonfärg, hårfärg och så. Och sen försökte jag välja honom efter person. Så i hans profil har jag nästan bara gått på den där beskrivningen. Som säger att han är en happy-go-lucky person och alltid sprider glädje. Och så.
Mm.
Det är tydligen så jag ser på mig själv.
Ja, cool.
Men, och sen är det också, har de själva skrivit brev varför de har gjort det och så här.
Och sen har du sett bilder på båda som barn. Ja,
i hennes profil så är det tre bilder. Både bebis och typ 4-5 år och kanske 12. Och i hans profil är det bara en bebisbild. Men och det är ju också så här, jag tänker det är ju inte mina donatorer. Det är ju min dotters donatorer. Och det är därför kliniken har den här inställningen. Att, för att de ska få veta. Och det görs ganska mycket forskning i Sverige. Det finns ju än så länge inte så många vuxna donatorbarn. Men de som finns forskas det ganska mycket på. Och då säger nästan alla att det är så att man vill ha information och gärna en bild. Men man vill inte träffas och ha en relation. Sen tror ju jag att det där kommer förändras när de här donatorbarnen blir äldre. Det är en sak när man är 20 och en annan sak när man är 40. Och jag tror också en annan sak när man får egna barn. Och det finns lite forskning på det också som inte är liksom offentlig ännu, för det finns för lite. Men min syn på det är ju att man som förälder till donatorbarn har ett större ansvar att liksom förklara de här grejerna och se till att det inte blir någonting som blir en issue för barnet. Även när det barnet blir vuxen. Många jämför till exempel med adoption.
Mm.
Och då tycker jag att det är lite dumt. För att på ett sätt, ja, att man inte vet sitt genetiska ursprung.
Mm.
Men i adoptionsfallen så finns det ju alltid ett trauma. Det är ju alltid någon som har övergivit någon av säkert en liksom, bra anledning. Eller att det var tvunget att ske.
Mm.
Men här finns ju inte riktigt det. Så jag tror man kan liksom komma runt, eller jag hoppas i alla fall att man kan komma runt hennes eventuella issues till hur hon har kommit till, alltså min dotter.
Okej, men du är i Ryssland och ska alltså göra det här.
Ja, herregud. En annan kompis till mig var med som hon och jag inledde våra resor samtidigt i Danmark.
Mm.
Och jag fick då hela tiden höra att det såg så bra ut för mig. Och hon fick höra att det såg lite tufft ut för henne. Så hon gick all in från början och blev då mamma. Så hon och hennes ettåriga son var med i Sankt Petersburg. Och det var toppen för att jag såg ju inte fram emot att åka dit. Medan hon gjorde verkligen det. Så hon hade gjort massa research och hittat massa roliga ställen vi var på. Vi gjorde jätteroliga grejer. Och det är ju också sen resan om hur hon kom till. Så jag är så himla tacksam. För alla de andra 10 försöken åkte jag själv. Och det ångrar jag lite i efterhand. Eller det finns ju inget att ångra med det. Men min rekommendation om det är någon som lyssnar som ska göra det här. Ta alltid med dig någon. För om det blir det försöket som blir. Så är det liksom historien om hur ditt barn kom till. Och det vill man ju dela med någon annan.
Ja, oh, gud vad fint. Verkligen.
Men jag hade ju panik på vägen dit. Panik på planet. Jag tyckte det var så läskigt. Men sen när jag väl kom dit och träffade alla på kliniken och så. Så var ju det en jättebra upplevelse. Och sen från den sekunden som jag satt in det där embryot, det var, gick ju på första försöket, så har jag hela tiden känt mig gravid och trygg.
Mm.
Och så var det ju inte på försöken i Danmark.
Satte de bara in ett?
Ja.
Var det en diskussion om något du satte
in? Nej, de satte bara in ett.
Ja.
Varje gång när jag gjorde försöken i Danmark, då var det så här, idag är det 17% chans, idag är det 19% chans och så där. Och när jag låg där i den rosa gynstolen som det är på kliniken i Sankt Petersburg, så sa de, idag är det 75% chans att det blir. Det är ganska stor skillnad.
Otroligt.
Jag måste också fråga om ekonomin, för det här måste ju ändå ha kostat en hel del pengar.
Ja. Alltså konstigt nog, jag gjorde ju den där första budgeten, då, den landade på 50 000 och då hade jag ju tagit ifrån tårna, tänkte jag. Och så hade jag någonstans i bakhuvudet en ganska påläst kompis som hade sagt så här, under 100 kommer du nog inte undan. Och jag tänkte hon var galen. Och min resa fram till graviditet slutade på 450 ungefär.
Åh jävlar!
Och jag har haft turen att jag har ändå liksom jobbat på och sparat pengar och hade väl någon plan om att köpa något landställe. Liksom. Det är väl det jag har sparat pengar till. Men och sen när jag väl blev gravid så var ju alla reserver och allt slut. Så att, från det har jag ju fått hjälp. Men du, generösa kompisar.
Det här, hur mycket av det åts upp av det sista försöket?
Är ganska lite i jämförelse faktiskt. Aha. Alltså den stora summan är ju Danmark. Och sen beror det också på hur man räknar. För man skulle eventuellt också kunna räkna med liksom inkomstbortfall och liksom hur mycket alla resor har tagit. Så egentligen är ju nog min resa mycket dyrare än så. Men det där är alla mediciner och alla behandlingar och alla.
Ja, det är inte billigt alltså.
Nej.
All right, men du blir gravid.
Ja, jag blir gravid där då. Det var ju helt fantastiskt. Och sen bara också, i och med behandlingen i Ryssland och i och med att man gör en äggdonation så är det en ganska tung medicinering fram till vecka 12. Man tar sprutor på sig själv och sådär. Och man är ganska trött. Det är väl de flesta i en tidig graviditet. Men man är också helt hormonpumpad liksom. Så att det var, och jag hade också bestämt mig för det var också en grej som jag kände med Danmark, att det var väldigt otydligt med restriktioner och sådär, kan man träna eller inte, och jag testade ju olika saker för varje försök, och akupunktur vid något försök, och någon viss kost vid något försök och sådär. Det är ju och en av de andra anledningarna till att jag gör podden, att jag försöker liksom lyfta det här ansvaret som alla kvinnor känner för de här processerna, och försöker lära alla att det här handlar om materialet, äggen och spermierna, och liksom det är en fertilitetsläkare som ska ta det ansvaret, inte du själv och en massa liksom påtvingade supertunga grejer. Men så jag hade i alla fall bestämt mig för att i det här försöket skulle jag göra exakt vad kliniken sa. Och min läkare då, Olga, hade ju på något sätt redan förutspått min karriär och att jag skulle bli en talesperson och så. Så hon var ju otroligt mån om att jag skötte mig. Så att mer eller mindre horisontellt läge till vecka 12. Jag fick verkligen inte göra någonting och gjorde inte det heller. Men sen efter det så hade jag ju en otroligt okomplicerad och lätt graviditet. Och var ju bara superglad hela tiden.
Men var det inte något kul så här ryskt medicinering? Skulle det vara någonting med vodka på rumpan och vad det var?
Gud,
det
har jag glömt. Jo, men man tar ju då de här sprutorna som är så här intramuskulära sprutor i rumpan. Och de är oljebaserade. Så att det är väldigt lätt att få allergiska reaktioner, vilket jag fick. På rumpan. Och då rekommenderar kliniken vodka heating package. Så då får man liksom ett mail med yes, you take cloth, alltså tyger, och doppar det vodka, lägger det på rumpan, matplastfolie runt det och ylle utanför det.
Ja, det där med fördomar om Ryssland kanske ändå var hyfsat. Ja,
exakt.
Nej.
Exakt. Och det blir också, alltså ni kan ju tänka när man ligger så här själv på mage i sängen och ska försöka få till det här. Nu gjorde jag någon form av svensk version. Jag köpte så här våtservetter med alkohol på apoteket. Men bara få dem att ligga still på rumpan och så få över så här plastfolie. Ja, det var en syn alltså.
Jag förstår det.
Men det. Och det där är ju liksom de där, det är ju massa sådana stunder i min resa och alla sprutor jag tagit och allt sånt där. Som ju i vissa dagar har känts så otroligt deppigt att vara själv och liksom hålla på och kämpa med det där. Men det är också många stunder otroligt komiskt. Så det är ju, det finns verkligen jobb att göra med sig själv i den här processen. Och det går att ha roligt.
Klara, du som ju hängt med här vid sidan om hela tiden och stöttat och sådär. Var det någon period specifik som du såg var lite tuffare för Silla?
Ja, det tyckte jag att det var liksom under hela de här 10 försöken. Alltså 10 försök är ändå 10 försök. Och Silla, du är så jäkla duktig på att hålla liksom modet uppe och ändå så här orka och våga hoppas. Liksom. Och det gjorde jag också, men det var ju... Det är som lite nu i coronatiden. Tiden står stilla liksom någonstans. Men ja. Det är så himla... Jag ville så sjukt gärna också att det skulle lyckas i slut. Men jag såg ju också hur hårt det tog på dig.
Mm.
De här försöken som inte blev. Och det var någon, 2 gånger som jag var med när du skulle ta testet. Jag kommer ihåg, jag försökte spela lite avslappnad innan. Men jag var så stört nervös. Och också sjukt ledsen när det inte blev någonting. Men ändå också känna in Silla lite. Hur ledsen blir du? Och ska vi liksom våga ta ut det? Eller ska vi bara gå in att vi kör på nästa gång? Och, ja, men det var liksom väldigt svårt och stort och spännande. Och som sagt så coolt att du ändå hela tiden var så övertygad att det kommer lyckas.
Ja.
Du var verkligen det.
Jag var verkligen det. Ibland kan jag så här i efterhand vara helt förundrad över det. Att jag liksom, jag bara körde på. Mm.
Och det smittade ju också av sig. Jag var också faktiskt helt säker på att det skulle lyckas.
Ja, det är ju verkligen fantastiskt. För det är ju lång tid och många tillfällen som är nedslående i en sån här fight.
Ja,
men jag ska säga, jag möter ju människor i den här situationen varje dag nu för tiden. Och det är så otroligt individuellt hur man reagerar. Och jag tror att jag har haft hjälp av att jag har gått igenom lite tuffa grejer och svåra beslut tidigare i livet. Som ju har landat bra. Liksom. Så jag var ändå ganska positiv liksom, hela tiden.
Verkligen.
Och jag gick aldrig in i de här som väldigt många gör och som jag absolut förstår. Alltså det här med att det är svårt att glädjas när andra blir gravida och liksom missundsamheten och svårigheten att gå på liksom barnkalas och alla såna grejer.
Ja.
Det kände aldrig jag, utan tvärtom snarare så pågick jag väl någon process att jag började ställa om mig och umgicks ju egentligen bara med barnfamiljer.
Ja, men det var precis, det tänkte jag på. För just någon sommar när du hade hållit på där och det inte blev någonting, så var hon läsade på vårt sommarställe. Och då var jag ensam med 4 barn där och tänkte att det kanske är skitjobbigt för Silla att vara här med alla mina barn. Men du var ju precis tvärtom. Ja. Du tyckte det var så kul.
Ja.
Och de blev ju 1000 gånger bättre personer av att Silla var med också.
Ja, men det var verkligen så här, Klara ville gärna gå på massage och jag ville gärna hoppa upp och ner med barnen.
Ja, det var helt perfekt.
Alltså jag fattade ju beslutet att jag skulle göra det från allra första början i september-oktober 2015. Och jag fick ju reda på att jag var gravid 4 februari 2018. Så ändå ganska kort.
Jag håller med när du säger liksom. Så.
Jo, men det är ju en lång resa såklart, för det var många försök och så. Men om jag jämför med många andra så känns det ju kort. Och det konstiga är ju, det är verkligen någonting som jag vill säga till alla er som är mitt i. Att den där sekunden på BB när hon tittar ut, då raderas ju de där åren. Och det är också en anledning till att... Det här är väldigt svårt för människor som inte varit i det här att förstå. Men jag brukar alltid säga till människor som har hållit på ett tag att det är inte fel att tänka snabbast, kortast, effektivast sätt till att bli gravid. Folk tänker att man inte kan tänka så när det gäller barn. Men det kan man visst. För att du vill ju ha kvar orken och pengarna och allting tills när du får barnet. För det sjuka är att det är ju då det börjar. Den där resan är ju bara fram tills dess. Och så tänker man inte när man är i resan. För då tänker man bara jag blir gravid. Och sen tänker man ju bara jag föder ett friskt barn.
Mm.
Men det är ju inte det. Utan det börjar ju när barnet föds. Så att man vill att den där perioden ska vara så kort som möjligt.
Du har inte bara haft en lång väg till att bli gravid. Du fick också gå igenom havandeskapsförgiftning.
Ja, alltså jag var ju ändå en risk... Det var ju tydligt, alltså när man har gjort den här typen av behandling så är man ju riskgraviditet. Med risk då för havandeskapsförgiftning och med risk för blödningar i samband med förlossningen. Plus att jag var ju också 43. Jag fyllde 43 3 månader innan förlossningen. Så jag var ju också riskgrupp för att jag var gammal.
Mm.
Så att jag var väldigt inställd på att allt det där skulle drabba mig på något sätt. Och jag var väldigt inställd på att det skulle bli kejsarsnitt. Och jag var också helt säker på att hon skulle komma tidigt. Jag kommer att klara så här, det kommer hon inte att göra.
Nej.
Kan inte gå och tänka det, det kommer bli jättedumt för dig.
Jag tycker att de flesta får barn för sent, i alla fall första gången man får barn. Och jag hade ju då fått frågan att se om jag var med på förlossningen, vilket jag sjukt gärna ville. Och nu kommer jag inte ihåg exakt datumen, men jag skulle liksom vara borta 2 veckor innan på någon resa. Och för mig var det ett icke-problem. Jag bara, det, tror du att ditt första barn kommer komma 2 veckor fritt? Det kommer liksom inte att hända. Och Silla var liksom lite orolig för det. Och sen hann jag ju hem med nöd och näppe. Så att det var ju...
Ja, det gjorde
Ja, men alltså, Klara, jag har fått för mig att du har nämnt någon gång att du när en dröm om att bli barnmorska. Är det så?
Det kan jag ha sagt. För att jag kan framförallt ha sagt det efteråt. Det är på riktigt, för att man föda egna barn så är det det största ögonblicket jag varit med om.
Så att gud, vilket erkännande, Klara.
Jag övervägde det där fram och tillbaka ganska mycket. Det ingår ju också i någon form av när man ska bli... Som jag säger, självstående föräldrar, att man måste tänka över sitt sociala nätverk och så. Och sen finns det ju den här restriktionen om att man får ha med sig 2 personer. Så jag visste att jag skulle välja 2 personer. Och då är min bästa kompis Susanne, som jag har känt sedan jag föddes, och som är ju min familj. Hon är ju också utbildad barnmorska. Så hon jobbar på ungdomsmottagningen, så hon jobbar inte på BB, men hon var ju självklar. Och sen var Klara självklar också. Och Klara och jag är också väldigt lika som personer i hur vi tänker kring risker och oro och allt sånt där. Så det kändes som att de kunde fylla 2 olika funktioner på ett bra sätt. Och sen så också fick jag väldigt bra hjälp av Susanne då att tänka, det var ju också så här, vem skulle jag kunna tänka mig vara den första personen som mitt barn är med om inte det är jag? Alltså om det händer något då. Så det tänkte jag väldigt mycket på. Och då blev det också så här supertydligt just med Susanne och Klara, att Susanne skulle liksom vara mitt stöd i en sån situation. Och att jag lätt kunde lämna över min dotter till... Eller min son trodde jag ju det var då. Men, och det var också så vi pratade om det. För att vi var ju så inställda på kejsarsnitt. Alltså det var ju, vi trodde ju verkligen det. Så då var det ju att då får man bara med sig en inne i rummet. Så då skulle Susanne vara med i rummet och Klara skulle ta hand om Liv. Eller honom trodde vi när vi pratade om de här grejerna. Men, och sen så till slut blev det ju att jag hade 3 med mig. Men vi kanske kommer dit.
Ja, otroligt. Jag blev helt rörd. Det är faktiskt lite tårigt där borta.
Men vi måste backa till det här med havandeskapsförgiftningen. För det är det väldigt många som undrar över.
Mm. Ja, alltså är det vanligt eller?
Jag vet inte exakt hur vanligt det är. Men det är väldigt många som tycker att det verkar läskigt. Mm. Det märker jag på frågor som kommer in till podden. Bara ordet känns ju liksom lite läskigt.
Men jag tror för oss som gör de här typen av behandlingar är det nog ganska vanligt, tror jag. Så jag var väldigt instabil. Jag var också faktiskt ganska rädd för graviddiabetes. Mm. De här åren av försök har väl jag inte liksom tagit hand om mig själv jättebra. Alltså det blir ju väldigt svårt när man hela tiden tränar, inte träna. Och jag har också tröstätit en del. Så jag var väl inte den bästa shapen liksom. Alltså, och är inte här, jag är en, vad heter det, sockerjunkie. Så att jag, och så plus att jag är en person i min närhet som ganska precis samtidigt som jag blev gravid förlorade sitt barn i 39:e veckan med hypotesen att det var graviddiabetes. Så att, det var jag väldigt rädd för. Så att, det var ju jag, för det första fick jag oftare kollar hos barnmorskan. Jag var ganska noggrann med att välja också en barnmorskemottagning som hade lite koll. Jätteglad för det. Och fick också extra 2 extra ultraljud, tror jag. Och sen så gick min barnmorska i pension när jag var typ i vecka 36.
Aha.
Så jag fick ju en ny barnmorska som i och för sig funkade jättebra. Men det blev ändå så här, hon var ju inte någon som jag hade någon relation till på något sätt. Så jag kände ändå på något, vad ska man säga, jag ville liksom till BB på något sätt. Och då när jag fick den här havandeskapsförgiftningen konstaterad så går ju ansvaret över till BB från barnmorskan. Och jag tyckte det var skönt.
Men hade du några symptom då eller?
Ja, men precis. Alltså det som jag visste ju att ett tecken skulle vara att man blir väldigt svullen i ansiktet. Det är ju urinprovet som man gör hos barnmorskan. Och sen om det då slår högt så får man göra extra blodprov. Men det som var att jag faktiskt hade lagt upp en bild på Instagram att jag hade gått till frisören för jag var tvungen att täcka mitt svullna ansikte med en ny frisyr, skojade jag om. Och då var det två personer som direkt: har du kollat havandeskapsförgiftning? Och då visste jag ju att det var en risk, så då ringde jag till min barnmorska och sa det är kanske dags för en extra koll. Och det var ju så.
Just det, du hade väldigt svullna ögonlock. Ja, liksom
hela min kinden och ögonen och läpparna var ju helt galna. Mm. Alltså. Så jag såg ju inte klok.
Du var vacker.
Och gulligt.
Men det är typ, känns som att det är första gången en selfie räddar ett liv. Typ.
Ja, typ. Men jag var liksom aldrig, jag var ju ganska förberedd och tyckte aldrig var läskigt. Men det som hände då var ju att jag fick åka. Det här var frisörgrejen var på en torsdag, så då fick jag åka in på, var jag hos barnmorskan på fredag morgonen, så fick jag åka direkt till BB på fredag. Och då kollar de ju både mig och henne.
Ja.
Och sen fick jag komma tillbaka på måndagen och onsdagen och fredagen och måndagen. Så jag åkte ju fram och tillbaka till BB.
För att hålla koll på dig då, ja, liksom.
Och gud, det tyckte jag väldigt. Och då fick jag ju också träffa en läkare varje gång. Och det var ju olika läkare och alla gick igenom och var supernoggranna och så här. Det var ju lite så här, alla runt omkring var rätt nervösa. Varför plockar de inte ut henne och varför låter de det här pågå och så där?
Varför gjorde de inte det?
Ja, men med facit i hand så gjorde de ju helt rätt.
Mm.
Alltså för att de ville låta kroppen hänga med.
Mm.
Och såg att jag mådde bra och hon mådde bra. Jag kan inte känna att jag liksom fick några, alltså jag mådde ju inte dåligt på något sätt, utan det var ju bara där svullenheten. Liksom.
Och vilken vecka var du ju då?
Alltså då var jag ju vecka 38.
Ja, men då var du typ färdig nästan i stort sett. Så man kan ju förstå dina omgivningens den här liksom bara sätt igång liksom.
Ja, så det var ju hela tiden det här med att nu kommer de nog säga att det blir ett snitt. Så vi var ju hela tiden, det var ju det vi liksom var inställda på.
Mm.
Och sen så en onsdag morgon gick vattnet.
Mm.
Och då åkte jag ju in och då kollade de allting igen och inget drog igång eller sådär. Och då sa de att vi avvaktar, men du får en igångsättningstid. Så jag hade en igångsättningstid 8:30 dagen efter.
Hade Klara hunnit komma hem då?
Nej, jag hade kommit hem.
Dock var jag ensam hemma. Fel, så jag bortrest. Men jag hade den där 8:30-tiden och det hade jag planerat för. Det hade gått bra om det var det som hade gällt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men du hade ju inte bara en bra graviditet. Det hände något kul där,
ja,
mitt
men jag
i.
Jag träffade ju en kille också, ja, mitt i det här. Det var ju
det så, var inte
så
planerat.
Nej, det var planerat. Tvärtom hade jag ju bara, det ingick liksom lite i beslutet att jag skulle göra det här själv, att jag också hade lagt hitta en relation lite på paus på något sätt. Och i synnerhet i takt med att magen växte. Men jag behöll ändå mitt Tinder för att Annika Leone som jag ju hade podden med då och jag tyckte, vi hade rätt roligt i podden att prata om hur män på Tinder reagerar när man säger att man är gravid.
Ja, just det.
Och att man har blivit det själv.
Ja.
Så att vi berättade liksom, jag chattade mycket på Tinder och så berättade vi stories från det i podden. Mm. Och det blev liksom, vi fick, folk tyckte det var kul.
Ja, det förstår jag.
Så därför behöll vi det. Och sen så kom vi då till ett skede där på våren att jag sa, men nu måste jag stänga ner Tinder och fokusera på det här, jag ska bli mamma och så. Och då sa Annika, men du måste ju se till att få någon till bra story till podden. Så jag satt liksom en söndagkväll och så här hetschattade på Tinder för att då få fram en story. Och då fanns det en match där med en kille sen tidigare som inte hade hänt något med. Och så började vi snacka och det var jättetrevligt fram och tillbaka. Och sen till slut så säger han, skulle jag kunna få bjuda på ett glas vin? Och jag tänkte, yes, nu kommer det här bra, jag som jag kan ha med till podden. Så då svarade jag, absolut, men då är det någonting jag måste berätta först. Jaha, vadå, säger han. Och då svarar jag, är gravid, det är 5:e månaden. Och då svarar han direkt. Man ser ju om de svarar direkt. Liksom. Mm. Så då svarar han direkt, så här, då tar jag tillbaka det där med ett glas vin. Får jag bjuda på något alkoholfritt?
Bra kille.
Ja, och det var ett så proffsigt svar. Ja, tänkte verkligen. Jag får gå och träffa honom. Det kanske blir en riktigt bra story till podden. Alltså, inga tankar på att det skulle leda till någonting. Och så vet jag också att det var lite hetsigt för att vi skulle spela in något avsnitt. Så att vi träffades typ 2 dagar efter det. Och sen dess har vi varit ihop.
Det var häftigt. Liksom,
det var ju väldigt självklart.
Ja.
Och så här efterhand liksom, hur han bara gick in i det med mig med stora magen och sådär. Jag kommer ihåg så tydligt, vi hade någon sån här skjortklänning så att jag försökte så här dölja liksom. Och då så sa han rent så här, alltså det syns ju jättetydligt. Så det är liksom ingen idé att du försöker dölja.
Men det är ju rätt mäktigt för han, vad jag förstår, har liksom 3 lite äldre barn.
Exakt.
Och kanske var lite done med.
Ja, alltså jag tror om han får välja så skulle han liksom ha obegränsat antal barn.
Ja.
Han, pappa är hans liksom första uppgift. Mm. Han är verkligen superengagerad i sina barn och i mitt barn också.
Gud vad härligt. Men blev han då liksom någon slags, alltså, hur blev det i ditt huvud då? För jag tänkte, du hade ju gått igenom det här som singel mamma och din liksom syn på framtiden var ju att du skulle vara liksom mamma själv.
Ja.
Och så kommer en kille in och plötsligt har du kanske någon liten liksom partner här som hjälper, som stöttar dig genom graviditeten och sådär. Hur?
Ja, men det blev liksom, på ett sätt tänkte jag att jag, man vet ju aldrig vad som hände med det här.
Mm.
Och vi var ju så här nykära och jag var jättestor liksom, var så konstigt. Men jag tror att jag tänkte på ett sätt väldigt tydligt att jag ändå skulle vara självstående förälder. Alltså, det fanns ju inget snack om att jag skulle gå in och vara förälder till hans barn. Jag träffade ju inte ens hans barn förrän liksom, ja, innan Liv föddes, men ändå inte
efter en stund liksom.
Då. Och jag hade också allting väldigt utstakat liksom, hur den skulle vara på något sätt. Och höll fast vid det.
Mm.
Samtidigt som jag kände, eftersom jag själv har varit bonusmamma i olika konstellationer. Så kände jag också att jag ville att han skulle veta. För det som händer när en relation tar slut, när barn är inblandat. Är ju att man som bonusförälder också blir av med barnen på en sekund. Just det. Liksom. Och det har jag tyckt varit lite klurigt och svårt tidigare.
Mm.
Och man har ju ingenting att säga till om där. Utan man får ju bara anpassa sig.
Mm.
Så därför så kände jag att jag ville vara tydlig med Gustav att han ju har rättigheter. Även om han inte har det så ville jag att han skulle känna att han hade det.
Mm.
Och att han får ta den platsen i hennes liv som han vill. Liksom. Mm. Och då när jag var gravid så pratade vi väldigt mycket om att om vi liksom fortsatte att leva tillsammans, om vi flyttade ihop och sådär. Och om vi levde så när hon fyllde 3, att vi skulle prata om adoption.
Okay. Mm.
Men det har jag ändrat mig lite. Mm. Och jag tror, och det är han med på också. För att det är liksom så att jag är mamma till mitt barn och han är pappa till sina barn.
Mm.
Och jag kommer ju aldrig bli mamma till dem. De har ju redan en jättebra mamma. Mm. Utan jag fyller ju någon bonusfunktion i deras liv. Och på samma sätt så fyller Gustav en bonusfunktion i Livs liv. Bara att han kommer ha varit med alltid. Liksom.
Just det.
Men han är ju inte förälder. Och det är ingenting som vi egentligen har bestämt, utan det har bara blivit så.
Vi har vuxit fram liksom.
Mm. Ja, och också för att vi ju har valt att inte flytta ihop och så.
Mm.
Utan har valt, så att vi lever ju ganska separerade liv ändå, får man säga.
Ja, men så spännande. Vi ska prata mer om det i Barnets Gård sen. Men jätteintressant. Mm. Att det blev sån twist där liksom.
Ja,
och att han sen...
Och det blev ju också apropå att han var med sen.
Ja, förlossningen precis.
Var ju att den här tryggheten som jag ju kände med honom, den kom ju väldigt starkt på slutet.
Mm.
För det blev ju lite som att vår relation gick från den här förälskelsefasen in i en varaktig relation, typ samtidigt som jag fick barn.
Ja,
vilket exakt. Ju är lite konstigt.
Ja.
Men så det var, jag är väldigt glad att han var med på förlossningen.
Mm. Ja, för man hör ju, det har ju varit, bland annat Bisse tjej berättade ju att hon hade varit tillsammans med sin kille 4 veckor eller 4 månader eller vad det var när de blev gravida, och Amanda Schulman och de hade ju varit ihop i några veckor bara när de blev gravida, men då har de ju i alla fall 9 månader liksom på sig, men här var det 4 månader sen pam in i förlossningsrummet liksom.
Ja.
Ja, men coolt.
Men och det, jag ska säga, det är tack mycket för att han är som han är.
Mm.
I, hatten av till honom.
Shout out till Gustav.
Ja, verkligen. Så att han och jag var hemma hos mig. För det var väldigt mycket också hur jag skulle komma in till BB. Det var mycket snack om hur om jag skulle åka taxi eller om någon skulle skjutsa mig och sådär. Men så att han bodde faktiskt hos mig den där veckan då. Med uppgiften att köra in mig till BB. Och så sitter vi på kvällen där typ vid 11 och tittar på någon tv eller vad vi gjorde. Och så säger jag att det här är så roligt efterhand hur naiv jag var. Att då säger jag, det är så konstigt, vi har som någon konstig mensvärk liksom. Och min kille då har ju fått 3 barn innan. Så han frågar mig då, är det lite som att den kommer och går? Alltså det var verkligen så här en vanlig konsumtion. Och jag bara, ja, så är det faktiskt. Han bara, ja, det kallas verkar. Jag förstod inte det alltså. Jag var så förberedd på att det var något som skulle göra så fruktansvärt ont liksom. Så då ringde jag in. Ja, och då så sa de ju att ja, men det verkar ju som att du har koll på det där och du har ju din igångsättningstid 8:30 så vi ses då typ. Och så sa jag, vad ska jag göra? Ska jag sova nu? Eller ska jag, ja, om du kan det så gör det liksom. Så jag gick och la mig. Och hade väl klockat där lite innan, då var det jättelångt emellan dem där och jag tyckte de var liksom, jag tyckte det var det här, jag fortfarande var ju så här flera dygn liksom, tänkte jag. Och också i och med att det hade gått från att jag trodde att det skulle bli snitt till igångsättning, så såg jag framför mig 3 dygns kämpande och sen snitt på något sätt.
Och plus att det var väl liksom, i alla fall en vecka innan.
Ja.
Minst, ja, riktiga datumet.
Det var ju
10 dagar
innan. Nej, en vecka innan var det. 7 dagar innan. Och sen så vaknar jag då klockan typ 4 eller 4:15 någonting. Och liksom av att det gör skitont. Och sätter mig upp i sängen. Och då hinner jag tänka att... för då hade jag ju lärt mig här att det skulle vara mindre än... vad är det skulle vara? Mindre än 3 stycken på 10 minuter. Något sånt där. Så hann jag ju liksom få en till innan jag hann sätta mig upp. Och då tänkte jag så här, tog det 10 minuter för mig att sätta mig upp i sängen?
Ja.
Och så tänkte jag, jag måste ta mig till min dator. För där hade jag suttit och skrivit upp tiderna där innan jag gick och la mig. Och så kom det ju liksom 1 och 2 till innan jag ens kom till datorn. Jag förstod liksom inte hur det kunde ta så lång tid för mig att ta mig till datorn. Mm. Och då förstod jag ju ändå någonstans där att nu måste vi åka in liksom. Så jag väckte min kille och bara, nu måste vi åka in. Och ringde in till dem. Och då sa jag ju typ så här, vi kommer nu. Utan att egentligen få feedbacken att det egentligen inte fanns plats. Men eftersom jag ju hade den där igångsättningstiden 8.30 så tänkte vi dem att det blir ju lagom.
Ja, det känns också som en bra taktik.
Ja.
Mm. Vilken tid var det här då?
Typ? Vi kom in 5.30. 5.45 typ. Och då pratade jag också med Susanne på vägen dit. Och då säger jag ju till henne så här att men du hinner åka och lämna barnen på dagis. Och så här, det här kommer ju ta tid. Men hon hör ju på mina verkar att hon måste skynda sig. Så hon kom ju till BB typ 5 minuter efter jag kom dit. Det var ju bra.
Ja.
Och så fanns det ju då ingen plats. Och då fick jag ju vara där nere på BB Stockholm. Så här liksom mottagningsdelen där. Och sen var det ju att jag måste upp i stolen och kolla hur öppen jag var. Det tyckte jag var otroligt jobbigt. För jag ville stå, jag fick en sån där gåstol som jag stod och höll i. Och då var jag ju 4 centimeter öppen. Sen har jag ju förstått efter att det var ju lite så här då, att det inte fanns något rum. Men det var ju ingen riktigt som talade om för mig. Jag kände bara hela tiden att jag var tvungen att gå på toaletten. Jag måste gå bajsa, sa jag hela tiden. Jag förstod ju inte att det liksom var igång. För det var ju inte heller någon riktigt som kanske ville att jag skulle förstå det. Eftersom det inte fanns något rum och sådär. Men jag kände mig väldigt så här, i trygga händer. Och tänkte fortfarande att det var så här. Där skulle jag hålla på i flera dygn liksom. Och sen till slut så märkte jag lite så här på Susanne och min kille att det kändes lite stressigt liksom. Och då hade jag också fått på mig den här tensen som jag var väldigt besatt av under hela förlossningen. Och sen så fick vi i alla fall då klartecken att det var ett rum och åka hissen upp. Och då kände jag när vi kom ut genom hissen, då var det ganska många som stod där och väntade. Och då förstod jag liksom att okej, det här kanske liksom håller på att hända nu på något sätt. När vi kommer upp till avdelningen, då var de ju så här, nu måste du upp så vi kan kolla hur öppen du är.
Mm.
Och då var min känsla, men ni har ju precis kollat det. Jag var ju 4 centimeter öppen. De bara, men det var ändå en stund sen.
Mm.
Och vi hade liksom pratat om innan att jag ville vara framåtlutad. Att jag liksom känner, så det var svårt för mig att komma upp i den där sängen. Och sen när jag väl kom upp, då var jag ju 10 centimeter.
Wow.
Så jag hade ju gått från 4 till 10 då på en halvtimme eller 45 minuter.
Herregud, ja. Men hade du inte helt galet ont då? Eller hur kände du var verkarna?
Det konstiga är att nu så här efterhand kan jag inte ens komma ihåg att det gjorde ont alls.
Nej.
Jag ser ju på de här filmerna att det gör otroligt ont. Men dels vet jag sen innan att jag har väldigt hög smärttröskel. Och det har jag inte liksom. Jag gick med en bruten arm i flera dagar. Så jag har fått höra det också från vården. Så här, att det har ju varit en nackdel alltid.
Mm.
Fram tills det
fram tills nu. Stunden,
att du måste tänka på att du har hög smärttröskel. Och om det gör lite ont för dig så kanske du måste fundera över det.
Mm.
Samma sak hade jag massa bölder i mina halsmandlar som jag gick med för länge. Och så här.
Mm.
Så jag visste ju det. Och så visste jag ju samtidigt att jag ville ha epiduralen. Mm. Det hade jag ju tänkt ut innan. Eftersom jag inte ville ha lustgasen. För jag ville liksom känna att jag var med på något sätt.
Mm.
Jag hade väl någon föreställning om att man blir hög på lustgasen. Och att jag inte ville vara det. Så att de hade ju preppat för Eda när vi var där nere.
Mm.
Men då när de konstaterade att den var 10... att jag var 10 centimeter öppen. Då, och då ungefär samtidigt kom narkosläkaren. Och då var det ju lite så här att nej, liksom. Och det här är ju också intressant. För mitt minne var att de sa till mig, det blir ingen EDA eller epidural. Men jag läser journalen som jag gjorde nu inför här och pratade med Susanne. Då är det tydligt att jag själv har varit med och bestämt det. Liksom.
Mm.
Så på något sätt måste jag ju känt mig trygg i det.
Verkligen.
Och jag kände väl också att det var ju så... När jag väl förstod att det här pågår ju redan.
Mm.
Det här är ju full on verkar liksom.
Mm.
Så tänkte jag bara, men nu kör vi bara. Och det var också någonting med att jag blev så lättad över att det här inte skulle bli den här 3 dagars utdrag.
Just det, för du hade ju föreställt dig en jättelång process.
Ja. Så nu blev det ju mer som att jag gjorde någon form av sprintlopp.
Ja.
Liksom. Och det kände jag mig stark och trygg i. Det var nog det här med utmattandet som jag var nervös för innan.
Mm.
Och också att jag var i det där. Att det skulle vara roligt och att jag skulle vara positiv och sådär. Det låter ju så otroligt klämkäckt. Men det var verkligen så.
Mm.
Så att då bara tutade vi och körde. Och sen blev det ju då ett skede. För jag låg liksom över sängen i en sackosäck.
Mm.
Som jag tyckte var superbekvämt. Men efter ett tag då så sa de att...
Vadå, du låg...
Alltså de hade liksom lagt en saccosäck på sängen.
Ja.
Som jag låg på.
Så
jag
men var på magen eller
ja,
på...
Ah, okay. Mm. Så jag var liksom stod upp och så 90 ja, graders okay. vinkel.
Mm.
Och det tyckte jag var jättebekvämt.
Mm.
Men efter ett tag så kom väl då till ett skede då att hon inte kom ner liksom.
Okay. Mm.
Så var det då de ville få ner mig på den här pallen. Och det synkade ganska precis med när Klara dök upp.
Mm.
Det här är ju
Susanne
så kul.
Alltså. Smsade mig att, när jag vaknade på morgonen att Cilla är på väg in. Men jag tror att det är lugnt liksom. Jag blev lite stressad då. För då var klockan 6 på morgonen. Jag var tvungen att lämna 2 barn själv ändå. Mm. Och sen så pratade jag med Susanne en gång också när hon hade kommit in och sa att hon fick något nytt sms. Hon är 4 centimeter öppen.
Mm.
Då kanske klockan var 7 typ. Så tänkte jag att men då har jag inte så bråttom.
Mm.
Fast jag hade någon inre... Jag har aldrig, mina barn har aldrig varit tidigt på förskolan och skolan hela tiden. De var där 8:00 eller var det 7:30 kanske.
Mm.
Och jag kommer ihåg när jag lämnat barnen så ringer jag in till förlossningen för att kolla läget. Då var hon så sjukt rolig. Hon som svarade i den här koordinatorn. För att jag ville... Jag kände mig också lite så här, jag ville inte riktigt förklara vem jag var. Men jag kände mig att jag måste kanske förklara vem jag är. Och, det, och hur som helst sa hon så här, vet du vad, step on it Charles. Jag bara, skämtar du med mig? Hon bara, nej, det betyder alltså gasen i botten. Jag bara, ja men det vet jag. Och du vet, och då får jag sådana hjärnsläpp. Jag kommer inte på var Danderyd ligger, fast jag har fött 3 barn där. Jag vet ju ungefär var det ligger, men jag kör alltså bokstavligen gasen i botten. Som att, och jag tänkte att det spelar ingen, alltså, ja då får jag bli tagen då om jag blir tagen. För att jag ska vara med. Gått och laddat i flera år. Jag kan inte missa det nu. Och jag vet inte ens om jag vågar säga det här, för det är också så jävla, jävla pinsamt. Men nej, jag kommer inte ihåg var förlossningen ligger. Jag vet ju var Danderyds sjukhus ligger. Men det var då det snurrar i mitt huvud. Så att jag ställer mig liksom på Danderyds parkeringen. Alltså mitt utanför entrén. Som att jag också är den viktigaste människan på hela Danderyds sjukhus där och springer in och liksom vrålar, var är förlossningen? För jag kunde inte läsa på en skylt. Jag var så, och så, ja, och det har jag var ju egentligen superlångt därifrån, så jag var ju dyngsur och svett när jag väl kom fram. Men då tyckte jag att jag var lite duktig, för att då kände jag mig, jag stannade utanför dörren och verkligen så här samlade mig, så jag står djupandas typ 5 gånger och går in med ett kolugn och säger hej.
Alltså du kom in med en sån aura av tillfredsställelse.
Ja, jag var så sjukt nöjd att jag hann. Och fick ju ganska snabbt en uppgift där inne också. Mm. Och det var att jag fick liksom stå bakom och hålla i Cilla.
Så det kan man ju se på filmen, att jag motvilligt liksom lutar mig bakom mot den där pallen.
Mm.
Och sen höll jag ju på och tryckte på den där tensan hela tiden. Vilket ju också är jätteroligt i efterhand. Jag hade, liksom, i mina förberedelser så hade jag tänkt att jag skulle lyssna på 1000 poddar och läsa alla böcker och sådär. Och hela Föda utan rädsla och så. Men det blev aldrig så. Och jag tror att det är så för att jag kände mig väldigt trygg.
Mm.
Och jag kände mig väldigt trygg med Susanne och Clara. Och vi hade gått igenom, och då hade vi ändå pratat om det där med att jag var bekväm liksom framåt lutad. Jag hade någon hänga på att jag ville ha min BH på mig. Så det var ju så tydligt att de hade skrivit in det i min sån där journalen och så. Men så hade jag tittat, jag var ju med i massa Facebookgrupper och sådär.
Mm.
Och då hade jag sett en tjej som gjorde ett ganska långt förverksarbete hemma med den där tensan.
Okay.
Och då hade jag liksom blivit lite besatt av att det här är min grej.
Just det.
Och fick också jobba ganska hårt på att få tag på en sån där. Det var inte så lätt. Och använde mig av podden och så för att få en. Men sen gick det ju så fort, så jag hann ju aldrig få på den där. Så den satte ju på när jag kom in och var då 4 centimeter öppen.
Mm.
Och det är väl egentligen tänkt att den just är för sent. Så jag sa till den där första barnmorskan där nere på mottagen, kan du sätta på den här? Hon bara, är du säker på det? Ja, den här ska absolut på. Och sen hade jag den till, alltså när jag tar emot henne, då släpper jag tänser.
Okej, så
den
här hela tiden.
Ja, och till och med barnmorskan var ju så här.
Det blir liksom som en, men som många känner så var jag med lustgasen, att jag bara så här, jag vet inte om det gör någon skillnad, men jag bara behöver hålla i den.
Ja,
och bara,
det är min kontroll liksom. Ja, på precis. Något sätt kände jag att jag bestämde hur långa verkarna var, men så gjorde jag ju absolut inte. Men hon sa till och med där på slutet när jag satt ner på pallen, är det okej om vi tar av tänsen nu? Och då hade jag bara, nej, absolut inte. Så jag satt och tryckte på den där liksom. Men det blev min trygghet och min hang-up på något sätt. Så jag är väldigt tacksam till den där tjejen som ju la ut den där filmen i Facebook, som jag faktiskt skrev ett meddelande till. Och tackade efteråt. Men så att det blev ju då bara den. Det blev ju ingen epidural eller ingen lustgas eller någonting. Och det kändes ju bra för mig.
Men när de ville att du skulle komma ner på pallen där, vad var det som gjorde att de ville liksom
börja få... Det var väl att hon inte kom ner. Liksom,
det var det som gjorde att hon...
Och sen gick det ju, alltså så fort jag satte mig på pallen så var det ju bara då några krystverkare och så kom hon ut. Ja. Så jag hade ju en gång sett tiden 8.30 och hon är född 8.38.
Nej, du skojar. Nej. Gud vad roligt. Mm.
Vilket, apropå det här då, att det bevisar att de ju också var, liksom, tänkt rätt med att vänta ut och så.
Precis, verkligen.
Mm.
Och jag kände mig så nöjd med att jag faktiskt hade en uppgift och att jag kände mig lite viktig. Och så kom jag ju på att jag hade inte frågat Cilla innan, men jag hade min telefon i bakfickan och kom på att jag hade nog gärna velat ta del av det här efteråt ifall jag hade kunnat. Så att jag tänkte att vill hon inte det så är det bara att jag liksom raderar. Men jag försökte ta så mycket filmer jag bara kunde och samtidigt vill jag ju själv vara liksom närvarande. Så jag tittade inte exakt vad jag filmade, men jag filmade på väldigt mycket.
Ja, men det känns också som ett bra tips att ge en uppgift till den eller de som är med i rummet.
Fast det konstiga är att jag kommer ihåg känslan i det där rummet. Det var ju att det var liksom alla hade sin uppgift på något sätt. Jag var där och Susanne pratade med dig hela tiden liksom ganska nära ditt liksom ansikte och så. För det kan Cilla berätta själv, sen blev det lite dramatiskt under vissa perioder också. Och även Gustav var med och jag har aldrig känt mig så närvarande i ett... Vilken team låter fel, men liksom, ja, vi hade verkligen en uppgift alla där inne. Och det var ju helt fantastiskt. Som jag sa inledningsvis, nästan lika fantastiskt som att föda barn själv. Det var samma känsla, det var det som var så overkligt också. Att det var samma, jag kommer framförallt ihåg det efteråt, för sen... Jag försvann några timmar därifrån och så kom jag tillbaka när det var klart. Och då kom jag ihåg när jag var tvungen att göra några ärenden inne på fältöversten. Och då gick jag omkring som att jag var frälst. Alltså på riktigt. Jag mötte typ 4 personer och jag var nästan tvungen att göra någon slags handpåläggning. Och säga, vet du vad jag har varit med om idag? Mm. Jag har varit med om att föda ett barn. Som att, jag var liksom i ett tillstånd, samma tillstånd som man är när man har fött ett barn. Det drabbade även mig. Så det var en otrolig upplevelse.
De var så fina där på BB också. För jag blev ju superstressad över att Gustav skulle bli tvungen att gå. Mm. För det var ju så naturligt att han var med. Men då visade det sig på BB Stockholm att de inte har den där 2-personers gränsen. Så att, det var ju väldigt skönt. Och jag hade liksom, det här berättade Susanne när jag pratade med henne inför det här också. Att jag hade väldigt noja över det. Vad händer när Klara kommer och ska jag behöva fatta ett beslut om vem som behöver gå och sådär.
Oj då.
Men så var det ju absolut inte. Alla var ju väldigt inkluderade. Och även sen när vi fick den där fina brickan och ostmackorna så fick alla 4 det och sådär. Det var väldigt...
De var sjukt gulliga och bekräftade de där barnmorskorna. Och så här, vilken kraft det finns här inne. Vad duktiga ni är allihopa.
Hon sa ju det också, den huvudbarnmorskan, hon kom in till mig sen dagen efter. Då sa hon ju att det var som att vara på ett feministiskt möte.
Ja.
På min förlossning. Att det var så här ett rum av systerskap liksom.
Det känns ju nästan lite som det var back in the days, att liksom typ hela byn slöt upp när någon skulle föda barn.
Men sen var det också, jag tyckte det fanns så här otroligt så här, det fanns en ordlös kommunikation där inne också, som var till exempel att Cilla kan berätta det själv, men som sagt, det blev lite dramatiskt under en period. Och då var det som att jag och Gustav, vi liksom förflyttade oss så långt bak vi kunde i rummet, för det var så mycket folk där inne samtidigt. Och sen så ville jag lite grann, jag kanske inte ville att Gustav skulle se dig in full frontal, vilket han egentligen stod i. Så att jag försökte liksom lite försiktigt skjuta bort honom, vilket han, jag tror absolut han fattade det också, men han följde med och tittade, var vid något annat hörn istället.
Och är nog över det, tror jag.
Ja, men det tror jag också. Tror och även just jag och Gustav också där, för de säger till oss lite försiktigt, kan någon av er ta av er på överkroppen? För nu måste vi ta bort barnet härifrån. Så både jag och Gustav är typ helt nakna där inne.
Du står i bo och Gustav som är bara överkropp.
Ja, men det var så gott också.
Och så tjänas nu om och håller liv. Så fint.
Ja, det var
Och det finns ju jättefina bilder på det också. Men det tycker jag är så glad för. För min noja innan var att jag skulle liksom göra bort mig på något sätt. Att jag skulle bli arg och vara aggressiv. Och att jag skulle säga saker till Klara och Susanne som jag skulle få ångra och så. Så jag hade jobbat väldigt mycket med att min förlossning skulle vara utifrån glädje. Och att det skulle vara roligt och att det skulle vara positivt. Och det var det ju.
Var det verkligen?
Alltså vi, och det är nästan så att jag tog på mig lite någon clownroll och höll på och drog massa skämt och så i vissa lägen.
Ja, men inte... Nej.
Men inte...
Men kändes det som att du typ skulle vara värdinna då liksom, eller?
Ja, men lite så hade jag väl... Jag kände inte det då, men det var det som var min ångest och mina tankar innan liksom. Att jag hade något ansvar. Jag hade också en upplevelse... av att jag hade tog bort mina halsmandlar för några år sedan.
Mm.
Några år innan det här då.
Mm.
Och jag hade, liksom, var ju helt hög och sa massa pinsamma saker när jag var hög och så här. Så jag ville inte liksom göra om det. Vilket också ju gjorde att jag valde bort alla former av lustgas och så.
En film som kom till där som du faktiskt måste få titta på efteråt är helt otroligt. Och det är faktiskt filmen Precis när livet föds. Och den kan jag fortfarande faktiskt inte titta på utan att börja gråta. Och jag har inte... De som har sett den, alla... Man blir ju, den är helt otrolig för att det är liksom... Det är Stillas första möte med Liv som man också har liksom... Mm. Naturligtvis då längtat så gränslöst efter. Och det är så tydligt i den här hela filmsnutten. Så att den är, ja, det är helt otroligt faktiskt.
Ja, men just den filmen har väl väldigt många sett, har jag förstått.
Den filmen har väldigt många sätt.
Det är ju då en hel kavalkad av filmer och bilder. Så det är konstigt nog att vi inte hade pratat om det innan. Mm. Jag är så otroligt tacksam för att Klara bara tog ett eget beslut och gjorde det. Vi hade ju pratat om innan att jag ville ha bilder liksom när det var färdigt.
Ja.
Att vi inte fick glömma att ta dem. Så kanske att jag hade gett någon signal om att jag tyckte det var viktigt. Jag vet inte. Men då sitter vi hemma hos mig, alltså vad kan det vara, 2-3 dagar efter förlossningen. Mm. Och så ska jag då få över de här bilderna från Klaras telefon till mig. Och på något vänster så lyckas jag liksom dela dem i något album på Klaras telefon. Som är då ett semesteralbum som hon delar med typ 15 andra.
Ja, minst 5, jag tror 24 andra personer var det. Och då får vi plötsligt ett sms från någon i den här gruppen som skriver: vem är det som föder? Starkt, starkt. Och liksom, ja, du vet, den paniken. Och innan vi lyckas radera, tack och lov var det jag som hade startat där, så jag kunde ju radera bilderna. Men det tog en bra stund innan dess.
Tack och lov att det var jag som hade gjort det.
Ja, det, annars hade du nog slaktat att, mig.
Det hade varit jobbigt för dig.
Herregud.
Oh, gud. Och vi har Liv låg där några dagar gammal och jag tror 2 eller 3 av dina barn var med.
Ja. Det var som kaos.
Vi fick ju panik alltså. Det var helt galet.
Ja.
Nu kan man ju skratta lite.
Ja, verkligen.
Men den där filmen som Klara står, jag födde ju på en förlossningspall till slut. Och Klara står, jag lutar mig mot Klara, alltså hon står mot en vägg och jag lutar mig mot henne. Så hon har ju filmat uppifrån liksom mitt första möte med henne.
Du måste titta på den sen.
Ah, gud, så spännande att få se. Men vad fantastiskt, men det låter ju ändå då som att alltså efter de här många åren av kämpande och liksom ekonomisk investering och liksom tid och energi och sorg och hopp, så gick det liksom väldigt bra.
Ja, alltså det var ju en sån upplevelse alltså. Mm. Så det var, jag tyckte det var kul.
Gud vad härligt.
Och födde henne. Och kände ju direkt att jag var tvungen att ringa till min klinik och frysa ett embryo till. För jag absolut ville göra om det. Det har jag ändrat mig. Jag tror inte att det kommer bli, eller det kommer inte att bli ett syskon. Men jag var så hög där precis efter den. Och sen blev det ju dramatiskt efteråt.
Okay.
För att jag fick inte ut moderkakan.
Aha.
Och så då var det någon som fick komma in och trycka. Då tog jag ju lustgas och så fick de trycka ut den. Och då blev det ju då en sån här blödning som jag ju också var riskgrupp för.
Mm.
Så jag tappade nästan 2 liter blod, 1,9 liter. Och det var väldigt dramatiskt liksom. Och då var det så skönt, för jag upplevde aldrig det.
Nej.
Utan då kom Susanne fram till mitt huvud och så sa hon så här, nu går ett larm här och det kommer komma typ 10 personer. Det kommer verka lite läskigt. Men det kommer det inte vara, för jag kommer vara här med dig. Och så bara pratade hon med mig.
Oh, gud, vilket proffs.
Ja, så bra. Så jag märkte, och det var ju då Gustav och Klara fick klä av sig och ta hand om Liv och sådär. Mm. Men för mig blev inte det så dramatiskt som det var. Men det som hände sen var ju så konstigt då att de ju beställde 3 påsar blod.
Mm.
Och då fick jag någon så här, trots alla andra människors olika gener och allt jag har gått igenom, så vill jag inte ha den där blodtransfusionen. Okay. Så konstigt, faktiskt. Och ifrågasatte det och så där, på något jättekonstigt sätt. Så det slutade med att jag fick järn intravenöst sen.
Okej.
Okay.
Och det har räckt liksom?
Ja. Jag var ju lite sådär svimmig liksom första dagarna, men det var ju också samtidigt som den här otroligt fascinerande hormongrejen som kickar in efter förlossningen. När man bara är helt oövervinnlig.
Mm.
Eller man. Jag var det i alla fall.
Och det känner jag igen. Verkligen.
Verkligen. Det var en kick liksom, allt det där.
Mm.
Men det var ju lustigt att jag helt plötsligt fick någon...
Ja, precis. Utifrån allt olika grejer du har i din kropp.
Liksom. Men det var på något sätt som att nu hade jag ändå något eget val här. Så nu säger jag stopp. Jättekonstigt. Och så här, efterhand, jag fick ju hålla på med den där järntabletten. Så det var ju lite dumt. Jag skulle ju bara tagit det.
Mm.
Men ja, jag vet att det blev någon efterspel. Liksom, att
men precis.
Men
du, hur var det då att liksom träffa Liv för första gången?
Nej, men det var ju bara... Helt fantastiskt. Jag hade ju, och det vet jag från alla som jag hjälper nu också, att man har ju massa konstiga fantasier som jag tror blir förstärkta av att man inte vet sina gener.
Mm.
Eller generna. Så man tänker ju tankar kring att det ska komma ut ett monster och sådär. Jag vet inte om man kanske också tänker så, om det är ens egen. Alltså det är ju genetiskt lotteri oavsett, även om det är ens egna gener. Mm. Men det förstärks väl lite av ovissheten liksom. Men jag har ju från den dagen jag såg den lilla vita pricken på ultraljudet när hon sattes in känt att hon är 100% min.
Mm.
Och det är så tydligt också som Klara säger. Vi kanske till och med ska dela den där filmen faktiskt. Med
vill ni det så lyssnarna. Är det fantastiskt.
För det är så tydligt liksom hur synkade vi är och hur hon är min dotter liksom. Från sekund ett och att hon är så efterlängtad. Och... Men det var ju bara fint. Magiskt.
Underbart.
Och hade inga problem heller med att, för jag hade tänkt väldigt mycket på det om det inte skulle vara jag som fick vara med henne först och kände en sorg i det och så. Men hade ju inte alls några problem med att det här när Gustav och Klara klädde av så fick kolla henne så. Det kände jag inga. Och tvärtom blev det liksom en diskussion kring vem som skulle klippa navelsträngen. Och alla var ju så här, men det ska ju du göra. Och jag kände så här, ska jag? Liksom, jag vill att någon, liksom, jag vet alla, ni ska vara med i det här typ. Men jag gjorde det ändå. Nej, det var så mycket självklarare allting än vad jag hade tänkt mig skulle vara.
Det låter fantastiskt. Jag tänker också, jag brukar fråga om man har någonting som man vill tipsa lyssnarna om. Jag tänker kvinnor kanske som är i samma situation som du var då inför.
Ja, jag tänker att man ska ta tillfället i akt och passa på att göra lite självutvecklingsjobb om man har möjligheten. Alltså ta hjälp med det sorgarbete som det faktiskt innebär. Det är ju otroligt svåra beslut.
Mm.
Dels om man är själv och dels om man behöver använda sig av äggdonation. Är man själv så blir det ju spermidonation. Och för att kunna fatta svåra beslut så måste man till fullo ha accepterat där man står. Alltså den livssituationen som man är i.
Mm.
I mitt fall att jag var för gammal och sådär. Och för att kunna göra det så måste man sörja allt som inte blev.
Mm.
Och det är väldigt svårt att göra själv.
Mm.
Och jag tänker egentligen att alla människor borde göra lite självutveckling innan de blir föräldrar. För att ha koll på sina anknytningsmönster och kunna lite om det. För hur man själv knyter an till sitt barn och sådär. Det funkar väl inte, liksom, det är inget måste för alla, men jag tycker det är man är i ett sårbart läge som jag tycker som terapeut att man kan dra nytta av.
Jo, men verkligen, det är väl någonting man så här reflekterar över ibland, att liksom så här, vem som helst kan bli förälder trots att man absolut inte borde, kanske. Liksom.
Alltså det är ju så vi tycker, vi som är självstående. Och så, om gör man det i Sverige så går man ju igenom ganska många utredningar. Mm. Och psykosociala utredningar och sådär. Och att man måste då kunna bevisa sitt sociala nätverk. Och vad händer om det händer med något och sådär. Mm. Den genomgången borde ju alla som blir föräldrar
eller hur?
Göra.
Ja, verkligen.
Det är inte bara självstående, det är även samkönade par och alla som behöver någon form av donation.
Mm.
Det är det som är beslutsgrunden till det.
Mm.
Går ju igenom den där utvärderingen.
Rigorös ut. Ja. Ja. Men du, jag är så sjukt glad att det blir så bra till slut.
Och det är också faktiskt så många mer grejer som har blivit bra också. Dels det här med att vara donationsmamma, som jag brukar kalla det för. Jag får ju fortfarande, min dotter är 1 år och 7 månader. Och det är nästan så att jag varje dag fortfarande får nypa mig i armen när hon vaknar. Så tänker jag, är hon här? Är jag mamma? Mm. Och sen direkt min nästa tanke är till de här två personerna. Som har liksom tagit sig tid, och kvinnan som har gått igenom ett äggplock, och mannen som skulle kunna vara liksom min son, och som antagligen dricker massa öl, och du vet, man kan ju ha massa fantasier om det, som har gett av sin tid för att jag ska få det här. Det är liksom, jag var ju bra på att se det goda i människor ändå, för det är det jag gör i mitt jobb, men det har liksom nått nya nivåer. Och varenda människa jag möter skulle ju kunna vara så här fantastiskt som de här två personerna. Det är det ena. Och det andra är att det är så otroligt mycket lättare att vara själv än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig.
Wow.
Till och med att jag tycker att det är alltså, jag kommer aldrig behöva förhandla om någon jul. Jag behöver aldrig diskutera med någon vad hon ska på sig för overall eller inte. Jag fattar alla beslut själv. Det finns ju liksom också allt där jag var rädd för att man skulle vara äldre mamma. Det finns ju massa fördelar med det. Så ja, allting blev till slut väldigt, väldigt bra.
Underbart. Mm. Och det här med att vara själv morsa, det kommer vi prata ännu mer om i Barnet går, som kommer snart.
Spännande.
Tack för att du kom till min lilla trädgård. Och tack Klara också. Tack, tack, tack Silla Holm och tack Klara Herngren för att ni båda ville ta er ut till mig i Enskede och snacka under äppelträdet. En otrolig berättelse, eller hur? På torsdag kommer ett nytt avsnitt av Barnet går, och då ska vi prata om hur man ska prata med sina barn om rasism och orättvisor med Asabea Britton. Det får ni inte missa. Vi ses då. Ta det lugnt tills dess. Kram!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.